då behöver vi tänka nytt. Vi måste göra det. Och då kan AI vara ett sätt att faktiskt lösa de här ganska tuffa utmaningarna. Sen finns det andra sätt också, men jag tror att AI har så stor potential och är så kraftigt fullt verktyg, så vi kan liksom inte göra det.
Välkommen tillbaka till AI för ledare. Det är kul att du väljer att spendera tiden tillsammans med oss för att lära dig om just AI och tillämpningar av AI i det svenska ekosystemet. Och en kanske av de viktigaste områdena när vi pratar om vad som kan stärka den svenska välfärden är just tillämpningar av AI i offentlig sektor. Så därför i dagens avsnitt har jag bjudit in min fantastiska kollega och tillika programledare för något som vi kallar kraftsamlingen på AI Sweden, Rebecca Lundroth. Rebecca har mångårig erfarenhet från att jobba just med digitaliseringsfrågor i offentlig sektor, både på kommunal, på nationell och på regional nivå. Så därför ska vi dyka djupare in i varför AI är så viktig teknik för offentlig sektor och för Sverige, vad vi ser för möjligheter och utmaningar och också diskutera de findings som vi gjort i kraftsamlingen hittills. Så varmt välkommen till AI för ledare, Rebecca Lundroth.
Tack så hemskt mycket.
Du är ju en av mina närmaste kollegor hemma i Sverige som jobbar liksom med AI-transformation och gör det mot offentlig sektor och är precis hemkommen från Almedalen, där vi nu har tagit ut en ny riktning för Sverige. Nu ska vi tillämpa AI överallt. Vi hörde nästan att det skojades om att det var AI-Meldalen. Men du är ju dels ansvarig för vårt projekt Kraftsamlingen, som verkligen fokuserar på kommuner och civilsamhälle. Och det vi ska göra i dagens avsnitt är verkligen att djupdyka i det här. Vad har vi lärt oss? Vad ska vi göra mer? Men sen ska vi också prata lite om din bakgrund. För du har en bred bakgrund från framförallt då offentlig sektor. Med att jobba med offentlig sektor där du har jobbat som på Governo till exempel. Med att hjälpa alla olika aktörer inom offentlig sektor med digitaliseringsfrågor som är så otroligt viktigt. Men så det första jag vill passa på att säga, hur hittade du AI eller hittade AI dig?
Bra fråga. Jag tror att vi möttes från varsitt håll kan man väl säga. Och sen var det match made in heaven. Jättekul att bara få vara här och liksom gotta ner mig i det här med digitalisering, AI också för offentlig sektor, för det här är verkligen mina hjärtefrågor. Men alltså, jag började ju med att jobba med digitaliseringsfrågor väldigt mycket i offentlig sektor, därför att jag såg väl dels att jag kunde kombinera liksom mitt intresse för att kunna göra samhällsutveckling och nytta på riktigt med ett väldigt kraftigt fullt verktyg som digitalisering kan vara. Och sen hamnade jag in i AI via en tjänst som jag hade på Västra Götalandsregionen. Där jag faktiskt började jobba också väldigt mycket med AI Sweden. Så det fanns ett groende intresse för det här området som jag såg har otroligt stor potential i offentlig sektor. Och sen, så det var väl lite love at first sight, så kan man säga.
Och en av sakerna som jag bara älskar när du pratar om det i alla typer av forum, och vi gjorde det även innan vi började jobba tillsammans på AI Sweden, det var det här med samhällsnyttan. För att det blir lätt när vi pratar om teknik, så det är väldigt lätt att vi har ett teknikfokus. Men du har varit väldigt noga med att prata om nytta, samhällsfunktionerna, vad är det för behov som finns i samhället. Vi pratar om komplettering av olika roller. Så hur skulle du säga att din erfarenhet från den offentliga sektorn med kommuner och då också Västra Götalandsregionen eller regionerna har påverkat ditt arbete i det du gör idag?
Ja, men jag tror att dels vi behöver prata väldigt mycket om nytta. Om jag börjar där. Jag tror att vi riskerar att missa väldigt mycket om vi fokuserar alldeles för mycket på AI och den wow-faktor som det ofta kretsar kring och att det blir lite den här hypen. Utan vi måste prata om vad är det vi kan skapa för nytta och för värde. Särskilt om vi ska prata om AI i offentlig sektor. Därför vi ska bara införa AI där det kan faktiskt göras nytta. Varför ska vi annars göra det? Men jag tror att det jag har fått med mig av att jobba inom kommun och region och i det offentliga, det är väl att dels förstå och kunna lyssna på ett helt annat sätt, givet de erfarenheter jag har. Jag tror att många som kanske ger sig in och jobbar med offentlig sektor tycker att det är frustrerande, för man förstår inte alltid kanske vad det här att verka i en politiskt styrd organisation faktiskt är. Och vilka krav som ställs på en, vad det är man måste göra, vad man inte får göra. Och det, jag tror att jag blir ganska ödmjuk inför deras vardag, därför att jag vet att de har väldigt stort och högt tryck på sig. Det handlar inte om att bedriva verksamhet för att gå med vinst, utan det handlar om att skapa ett värde för oss som medborgare som lever och verkar i Sverige. Och där är till exempel kommuner så otroligt medborgarnära. Och ska de börja använda AI, då måste de ju tänka väldigt mycket på att det ska skapa just ett värde för medborgarna som bor i den kommunen. Att man ska använda AI för att skapa bra service som håller en hög kvalitet, att skapa bra tjänster. Så jag tror att det är de olika perspektiven jag tar med mig. Och sen också viktigt att förstå hur tar man ens beslut i den här typen av organisationer. Varför kan det ibland verka väldigt trögt? Kan omvärlden kanske tycka, varför går det här väldigt långsamt? Men det ligger liksom lite i det offentligas natur att det tar lite tid. Och det står ju lite i strid med hur vi också bedriver och eller behöver bedriva kanske digital utveckling och utveckling med hjälp av AI många gånger. Och det är en ganska svår utmaning.
Mm. Och vi ska försöka gå in och nysta på olika sätt i just de här frågorna i det här avsnittet, just kring nyttan, kring vad det innebär att föra in AI i offentlig sektor, vad vi har lärt oss tidigare för det här projektet då som du driver med Kraftsamlingen, som är verkligen fokuserat på civilsamhället och för kommuner. Men om vi börjar med, vi ska dels börja med varför AI är så intressant i digitaliseringsfrågorna, men utifrån detta, utifrån samhällsnytta, utifrån att jobba medborgarnära, vad är AI Swedens roll i det svenska ekosystemet? För det är någonting som vi inte kanske alltid pratar om i de här avsnitten, och framförallt kanske inte när det handlar om civilsamhället.
Ja, men om vi tittar på samhället i stort och de olika aktörer som vi har idag som jobbar med digitaliseringsfrågor och AI-frågor på olika sätt, så skulle jag väl säga att AI Sweden har en ganska unik roll i att faktiskt samla sektorsövergripande, både det privata näringslivet, offentlig sektor och också akademin. Det finns ingen annan aktör idag som riktigt gör det eller har det uppdraget som AI Sweden har i att också arbeta med tillämpning av AI, inte forskningen. Så på det sättet har vi lite en unik roll att kunna vara den här bryggan mellan det offentliga och det privata. Därför att ska vi jobba med AI och kunna accelerera användningen av AI och skapa förutsättningar för det, då behöver också det offentliga och det privata, men också akademin, mötas. Det offentliga klarar inte detta själva. Man behöver ta hjälp av näringslivet på olika sätt och den kraft som finns där. Och där är vi en möjliggörande plattform som nog ingen annan kan vara, så som jag ser det i alla fall.
Och vi pratade ju mycket om tillämpad AI. Missionen är att öka tillämpningen av AI i både privat och offentlig sektor. Men varför tycker du att AI är så intressant utifrån digitaliseringsverktygslådan? Vad är det som gör AI så intressant och viktig som teknik?
Ja, men om vi ser på dem, och det, jag menar, det här pratar man ju mycket om, det här är väl inget nytt, men det tål att sägas igen. Om vi ser på de ganska svåra utmaningar vi har framför oss och också som det offentliga kommer att behöva hantera. Det kommer trilla ner i knät på kommuner, på regioner, på de offentliga myndigheterna att hantera, om det är klimatutmaningen eller att vi har utmaningar inom omsorgen, att vi har inte tillräckligt många personer som idag kan arbeta med våra äldre eller inom socialtjänsten. Då behöver vi tänka nytt. Vi måste göra det. Och då kan AI vara ett sätt att faktiskt lösa de här ganska tuffa utmaningarna. Sen finns det andra sätt också, men jag tror att AI har så stor potential och är så kraftigt fullt verktyg, så vi kan liksom inte göra det, eller vad man ska säga. Därför är det viktigt. Och sen tycker jag också att det finns, om man ska prata liksom om min personliga bild av det finns något spännande i att se hur det offentliga som vi kanske ibland ser som det här ganska tunga, byråkratiska, man har ett förvaltande uppdrag, att de får vara med och bedriva innovation och utveckling. Och att det är kanske inom äldreomsorgen vi idag pushar fram gränserna för vad man kan göra med ny teknik och AI. Det finns något väldigt spännande också i det. Så det skulle jag väl säga.
För det är ju väldigt, väldigt roligt att sitta ner med arbetsgrupper inom offentlig sektor, från vård och omsorg, från förvaltningsdelen, från alla olika delar inom offentlig sektor, och verkligen sitta ner och när man går igenom då tekniken, vi kan gå igenom use cases, vi kan gå igenom vad vi kan göra, så är det alltid som det trillar ner på letter och de säger, oj, ja, men då kan vi göra detta, och då kan vi göra detta, då kan vi göra detta. Nästan mer än vad som sker i privat sektor, liksom, eller hos företag. För att det är en bredare palett av uppdrag ibland, i det allra mesta. Och det är ju en av sakerna som du gör inom det här projektet då, Kraftsamlingen för kommuner och civilsamhälle. Kan du berätta om projektet Kraftsamlingen? Vad är det? Vad gör du i det? Eller vad gör ni i det?
Ja, men Kraftsamlingen som vi har startat ju tillsammans med Vinnova, och som vi också gör i samverkan med SKR och Myndigheten för digital förvaltning och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Det är ju ett initiativ för att vi ska på olika sätt skapa bättre förutsättningar för kommuner och för civilsamhället att liksom ta sig an AI, att påbörja den resan pratar vi ganska mycket om. Och då jobbar vi både i Kraftsamlingen med de strategiska frågorna som vi behöver titta på. Vad är de för kommuner, gemensamma utmaningarna och behoven? Vad behöver vi arbeta, eller det offentliga och olika aktörer i det offentliga, arbeta med framåt för att liksom skapa bättre förutsättningar för kommuner? Men sen jobbar vi också väldigt handfast i Kraftsamlingen med att ta fram utbildningar och verktyg, metoder för att man ska kunna göra det här på egen hand. För vi trycker väldigt mycket på att vi måste, den här typen av verksamheter måste ha den egna förmågan. Sen kan Kraftsamlingen kan vi se som ett sätt att få igång någonting. Vi försöker starta någonting, sätta en boll i rullning, men sen måste de kunna göra själva. Och där vi under tiden nu bygger väldigt mycket strukturkapital. Vinnova har ju också finansierat ett antal projekt som vi följer och där vi försöker lyssna in på AI Sweden. Vad är det för lärdomar de gör som vi sen kan sprida till fler och just öka den här förmågan och den förutsättningen och förståelsen för vad kan vi använda AI till i olika typer av verksamheter. Och det tycker jag är det fina med den här satsningen, att vi täcker in ett ganska brett perspektiv. Både det som handlar om handfasta råd, hur börjar jag? Vad är det första jag behöver göra i ett sånt här projekt? Vad är det som händer? Vilka utmaningar finns det? Men att vi också tar oss an de stora, lite svårare, långsiktiga frågorna.
Och en av sakerna som du ofta nämner, det är just den här balansen mellan förutsättningar och förmågor. Och det är ju inte uteslutet så exklusivt för offentlig sektor. Men det kanske är extra påtagligt i offentlig sektor just på grund av att det är en stor apparat ofta som ska förvandlas. Det är många olika roller som ska ha de här kompetenserna. Så vad har varit några av de viktigaste insikterna ni har fått hittills? För nu har vi kört det här projektet i 1,5 år ungefär.
Inte ens 1,5 år. Vi har ju hållit på snart ett år. Så att vi har ganska lång tid kvar, vilket glädjer mig väldigt mycket.
Vad är några av de viktigaste insikterna som vi har fått i projektet hittills som vi kan lära oss av?
Ja, men dels vill jag lyfta i stort bara en sån sak att det finns en otroligt stor vilja att börja där ute och en stor nyfikenhet. Vi trodde när vi började detta att vi kanske skulle mötas av en stor skepticism. Sen behöver vi prata om utmaningarna med AI också i offentlig verksamhet. Men det vi möts av mest, det tycker jag är en väldigt stor nyfikenhet och vilja att börja testa och undersöka vad kan vi göra med hjälp av AI i olika typer av verksamheter. Men i de här projekten som vi har följt nu, ungefär ett halvår, så är väl det ett antal insikter de har gjort som kan vara väldigt bra att känna till om det faktiskt är så att man vill börja ett sånt här arbete. Och det är väl egentligen ganska klassiska saker som att verkligen titta på vilka behov är det vi har. Vad är det vi ska nyttja den här tekniken till? Och att inte stirra sig så blind på AI i sig, utan att se till vad är det för nytta vi vill skapa. Sen såklart den breda involveringen, det pratar vi jättemycket om generellt på AI Sweden, men när vi pratar om det området som vi kallar för AI-transformation och hur viktigt det är att vi dels involverar många kompetenser i ett projekt, men att man också behöver såklart ledningens stöd och den typen av förankring. Så att bred involvering är jätteviktigt. Också vikten av att kommunicera utanför projektet och liksom sprida det som man kommer fram till. Och det kan också liksom ge värdefull input och lugna andra som inte är involverade. Det här området kan skapa fortfarande ganska mycket oro. Man undrar ganska mycket, särskilt om mognaden inte är jättehög. Och då är det jätteviktigt att fortsätta förankra och kommunicera. Sen en annan viktig insikt som de här projekten som vi har följt har gjort, det är ju att den här typen av projekt tar ganska mycket resurser. Man behöver också planera för att det fortfarande finns en vardag kvar där man har sitt grunduppdrag kanske. Som om man säger en verksamhetsutvecklare i en vanlig kommun, så har man också de arbetsuppgifterna kvar. Så att man får ta höjd för att vardagsarbetet finns kvar och att det kan vara ganska utmanande. Och sen att det här kommer generera en massa ny kunskap om man gör den här typen av projekt. Så tänk igenom noga, hur ska vi använda det lärande vi skapar och gör, och den kunskap, och hur kan vi ta tillvara på det kanske inför nästa projekt, så vi inte gör samma misstag, eller så gör man samma misstag, men bara då kanske man vet bättre hur man tar sig an dem. Och sen hur man kan också kontinuerligt jobba med att fånga upp idéer som kommer i ett projekt när man jobbar i ett första AI-projekt. Det kommer genereras massa nya idéer, och se till att ha forum där ni kanske diskuterar detta och sparar dem på olika sätt. Och sen sist men inte minst är väl den här springande frågan om data, särskilt för offentlig sektor. Att innan ni ger er på ert första AI-projekt, undersök noga. Har ni tillgång till er data? Hur ser den ut? Får vi ens ut vår data från våra verksamhetssystem? Har vi det avtalat med våra leverantörer? För där har vi sett att det ofta kan vara en jättestor utmaning bara det. Så att viktigt att titta på det i god tid.
Och det var ju en av sakerna som vi kom in på i ett av de tidigare avsnittet här med Mikael Satama Granberg från Max Advokatbyrå. I vikten av att förstå avtalet man har med sina leverantörer. Och genom att vi förstår det så kan vi höja den breda beställarkompetensen och veta det att vi behöver i många fall äga vår data, men i alla fall då ha tillgång till det och enkel tillgång till datan. Mm. En av sakerna som jag tycker är väldigt intressant som ni har hittat här, som vi ofta då glömmer prata om i den här sprinten mot automatiseringen och att vi ska, att AI ska kliva in överallt, det är att i grund och botten, när vi tittar på vad vi kan använda AI till, så är AI en väldigt mänsklig teknologi.
Mm.
Det kräver involvering. Det kräver att vi har med och hela organisationen, och ni pratar mycket om den här breda involveringen, men att vi har med slutanvändarna. Idéerna ska komma både från toppen och från de som faktiskt praktiserar. Och att det vi vill göra det är att fria upp resurser, eller vi vill förflytta liksom resursanvändning så att vi kan göra mer av det som vi behöver göra och ska göra, och sen antingen då automatisera eller hjälpa vissa roller eller vissa funktioner. Och ibland så har det varit att diskussionen är så här, kommer AI ta våra jobb? Men det handlar mer om att nej, men vi kommer AI-fiera eller automatisera delar av jobben, så det kommer handla mer om uppgifter, särskilda uppgifter, och sen får vi ändra våra processer. Så att en av sakerna som jag vill slå ett slag för, det är att just prata om det som en mänsklig teknologi som kräver verkligen human and machine. Så det är verkligen involvement, involvement, involvement. Och det tycker jag att ni har visat på ett väldigt bra sätt inom de här projekten och i den portföljen och de diskussionerna som ni har. Men vad är då utmaningar för offentlig sektor? Det här var ju några insikterna, men vad är de största utmaningarna med att införa AI i offentlig sektor?
Ja, men utmaningarna ligger ju väldigt mycket fortfarande i att dels data, hur svårt det är fortfarande för offentliga verksamheter att ha tillgång till och också dela data. de juridiska hindren är fortfarande också ganska stora. Men sen har vi också andra typer av utmaningar. De är väl ganska välkända vid det här laget, och vi vet liksom att det behövs åtgärder här för att liksom stötta offentlig sektor på olika sätt. Sen är det också svårt att arbeta och samverka över så här förvaltningsgränserna. Och det här är nödvändigt för att vi inte ska slösa otroligt mycket resurser på att exempelvis 290 kommuner ska sitta och ta fram samma lösning 290 gånger. Vi måste göra det enklare för exempelvis kanske små kommuner att samverka med större. Att vi kan göra det här gräns- och sektorsövergripande arbetet som vi behöver göra. Att man behöver samverka mer, man behöver kunna dela data, träna gemensamma modeller eller upphandla sektorsövergripande AI-verktyg och tjänster. Därför vi har inte råd om 290 ska göra det här på egen kammare. Och den utmaningen kräver ju någonstans att fler tar ansvar för att vad är det vi behöver skapa för förutsättningar här egentligen för att det här ska vara möjligt. För utmaningarna där är fortfarande så pass stora. Och sen såklart att vi behöver testa mer. Vi behöver starta projekt för att lära oss. Vad är det här i offentlig sektor? Vilka utmaningar finns det mer som vi behöver upptäcka? När är det lämpligt att använda AI och när är det inte det? Det behöver vi också prata om, särskilt när det handlar om offentlig verksamhet. Så det finns, kan ju vara ganska trist att prata väldigt mycket om utmaningar, men man måste också vara ärlig och uppriktig i det, att de finns fortfarande, och här behöver vi vara många aktörer som tittar på de frågorna. Så ja, Det är väl det vi också försöker göra lite grann i kraftsamlingen. Vi har ju bland annat startat ett AI-råd tillsammans med SKR där vi involverar 12 kommuner nu som ska just titta på de här gemensamma utmaningarna och behoven framåt. Vad är det vi behöver göra och vem behöver göra? Vad behöver staten gå in och lösa? Vad kan kommunerna göra själva? Så förhoppningsvis så ska vi krama fram lite bra idéer och tankar kring det.
För de lyssnare som inte jobbar i offentlig sektor eller som sitter i och jobbar med de här frågorna varje dag, kan du förklara kommunernas roll i civilsamhället? För ofta är det här ju kanske en glömd funktion i det Sverige som vi lever i. Vad är kommunernas roll? Och vad har de för ansvar gentemot invånarna eller civilinvånarna?
Alltså kommuner och civilsamhället, alltså civilsamhället och kommunal sektor, det är ju två olika sektorer. Det civila samhället består ju av en uppsjö av olika typer av organisationer som ju arbetar otroligt medborgarnära ofta. Det kan handla om allt från liksom religiösa samfund till våra fackföreningsrörelser till you name it. Det finns otroligt stor palett här. Och sen har ju kommunerna sitt uppdrag, och sen finns det ju beröringspunkter däremellan där man möter kanske samma målgrupper, där man jobbar tillsammans på olika sätt för att ta sig an olika typer av samhällsutmaningar, stötta medborgare på olika sätt. Så att det finns en skärningspunkt däremellan, men man har ju olika uppdrag, men att det finns ofta en samverkan mellan kommuner och det civila samhället. Och civilsamhället är ju, nu har vi pratat väldigt mycket om kommuner, men civilsamhället har ju sina utmaningar kopplat till AI. Jag tror att om vi tänker på kommuner som kanske är ganska omogna, att för många inte har kommit igång, så är det civila samhället kanske ännu mer i behov av stöd för att just komma igång och testa vad kan AI vara i deras olika typer av verksamheter, som ju är så otroligt stor variation av. Och där har de också problematiken med att de ofta är ganska små organisationer som också är finansierat genom mycket projektmedel, vilket gör att det är svårt att, även om man gör en första pilot, så sen är det svårt att få det i drift för man har inte finansiering. Så de har sina ganska svåra utmaningar på den sidan. Samtidigt behöver vi civilsamhället i att också dels förstå hur de själva kan använda AI, men vi behöver också civilsamhällets organisationer för att vara den här rösten att ta de här lite andra frågeställningarna när vi pratar om AI och se till att hur får vi en representation i vår data som är bred. De representerar ju ofta ganska utsatta grupper i samhället och har ett väldigt så demokratiskt förankrat uppdrag. Och den typen av insikter behöver vi också ha med när vi, när vi ska prata om hur vi kan använda AI i att lösa olika typer av samhällsutmaningar.
Och en sak som återkommer i Sverige, och det har nämnts innan den här podden också, bland annat då av David Magård när vi tittade på att förhandla EUs position, det är att en utmaning är att Sverige är väldigt decentraliserat.
Mm.
Att det är spritt utöver, och att AI, eftersom då vi behöver en form av liksom centralisering av data och vi vill kunna aggregera data från många olika håll, så vill vi gärna hellre att det är toppstyrt i en organisation eller en större organisation för att vi ska kunna få access där. Vad kan vi göra där? Vad kan vi göra för att övervinna de utmaningarna? Vad är några findings som ni har gjort i kraftsamlingen där? Hur skulle det här samarbetet mellan olika typer av organisationer, olika typer av kommuner till exempel, kunna se ut?
Det här är ju den springande frågan verkligen, och den stora utmaningen för Sverige som också gör det klurigt. Men jag tycker också att det här är ganska kul, för jag har ju en bakgrund inom offentlig förvaltning, så jag går ju ändå igång på de här frågorna. Hur gör vi något som är så omöjligt som att införa AI och jobba med digitalisering när vi har en modell som talar totalt emot att vi kan göra detta på grund av att vi har en så decentraliserad förvaltning och 290 självständiga kommuner, 21 självständiga regioner och alla dessa självständiga myndigheter. Men det vi, men knäckfrågan tycker ju jag är det som jag var inne på lite tidigare, och liksom identifiera vad är de här gemensamma projekten och förmågorna som ju alla kommuner till exempel har. De alla har samma uppdrag och sitter med samma processer. Så vad är det de kan lösa gemensamt? Och kommer vi på det och huret kring det, vilket jag faktiskt inte har riktigt svaret på än, hur vi ska lösa det. Men gör vi det, då har vi kommit väldigt, väldigt långt. Om vi kan se att fler kommuner kan gå samman och göra saker. Det finns ju ett otroligt intressant experiment, får vi nog ändå kalla det just nu, där ju Sundsvalls kommun, det är många som pratar om det här just nu, det har blivit som en digital kommunsammanslagning ihop med Ånge kommun. Det är ett exempel som jag tycker ska bli otroligt spännande att följa och se hur löser de det, både juridiskt men på olika sätt. Så att, men det här är knäckfrågorna, och jag hoppas ju att vi ska finna ut en liten del av detta i kraftsamlingen. Hur kan man få organisationer att gå samman kring olika typer av frågor? Så jag vill återkomma om ett år och prata mer om detta.
Vi skickar en shoutout till Sundsvall och Ånge först innan vi återkommer, för att vi ska se vad vi har hamnat i det projektet då. Men en av sakerna som du säger där som är ju väldigt intressant är att de här kommunerna, 290 kommuner, samma sak med kanske regionerna, är att processerna som finns där, mycket av de processer är samma. Mycket av den typen av förvaltning eller administration som ska göras är samma. Vilket låter som väldigt bra tillämpningsfall för just olika typer av AI-teknologier.
Ja.
Där vi skulle kunna automatisera stora delar av processen och förhoppningsvis också då frigöra tid från människorna som sitter i förvaltningen. Så vilka möjligheter ser du med AI inom offentlig förvaltning eller inom offentlig sektor som kanske inte finns inom den privata?
Alltså, det finns otrolig potential. Sen rent, om vi ska prata tillämpningar till exempel, så kanske det inte är det perspektivet som är det intressanta, utan det är ju vilken kontext det här ska tillämpas i och vilken nytta vi kan skapa. Just i att AI i offentlig sektor, det blir något annat när vi pratar om att offentliga verksamheter, de ska inte gå med vinst. De ska gå break-even, man ska producera tjänster och service för sina medborgare, och då blir det blir andra utmaningar, men det blir också, tycker jag, mer intressant också av den anledningen. Men jag menar, AI har ju jättestor potential i det att bara, om vi tittar på vad offentlig sektor gör, så hanterar man otroligt mycket ärenden. Det är byggt av olika typer av processer där man ska planera olika typer av verksamheter. Man ska schemalägga all denna handläggning som sker av olika typer av ärenden. Jag menar, det här kan vi ju frigöra otroligt mycket tid. som kan läggas på kanske mer det mänskliga mötet exempelvis. Eller att vi kan höja kvaliteten på vissa beslutsunderlag som vi tar fram i olika typer av ärenden där kanske politiken ska fatta beslut. Om vi kan göra de analyserna tillsammans med ett AI-verktyg, tänk så mycket bättre det skulle kunna bli. Så det finns en otrolig potential. Vi har ju hört så mycket om de här 140 miljarderna som DIGG har räknat på. Jag tror att den siffran är egentligen oändligt mycket högre. Jag läste en rapport som det finns ett initiativ som heter Bättre delat. De har tagit fram en rapport där de har tittat bara på inom prevention av fall i hemmet. Alltså att äldre råkar ramla hemma. Det är ett jättestort problem och orsakar otroligt mycket lidande såklart för de som råkar ut för detta. Men bara de här, att det här händer kostar samhället runt 11 miljarder. Bara den typen av incidenter. Och kan vi då jobba med kanske sensorer och olika typer av verktyg för att förhindra att det här händer, bara inom det området, så kan vi ju se att 140 miljarder är, vi når upp i den siffran ganska snabbt. Så potentialen är otroligt stor för att vi ska också kunna, ja, men ta oss an de här lite tuffare utmaningarna också som vi pratade om tidigare.
Sen har du också några andra siffror som du brukar prata om när det handlar om arbetsbehovet eller det behovet av anställda till exempel inom offentlig sektor. Kan vi bara nämna lite därifrån?
Ja, alltså vi, SKR har ju lyft de här siffrorna i så många år kring bristen på, ja, men personer att ens få tag i som kan arbeta exempelvis inom äldreomsorgen. Det här är ju en ekvation som alla förvaltningschefer i de flesta kommuner sitter med, att vi får ha en allt mer åldrande befolkning. Vi har inte tillräckligt många personer som kan jobba inom äldreomsorgen. Jag tror att fram till 2031 så beräknar SKR att man saknar, eller det kommer öka behovet med 30%. Var ska vi hitta de här människorna någonstans? De finns inte. Så vi måste tänka nytt. Det finns liksom inget annat alternativ. Sen är inte AI svaret på allt, men det är en del svaret. Och vi behöver börja undersöka, var kan vi hitta sätt? Var kan vi med hjälp av AI frigöra tid så att de här personerna som faktiskt finns kan lägga tid tillsammans kanske med de äldre istället? Så att vi har liksom inget val, om man ska vara krass.
Nej, och det där är ett väldigt intressant perspektiv i hela den samhällsdiskussionen som existerar kring AI nu. Det här hotet kontra möjligheterna. Där vi ibland glömmer prata om behovet och måstet.
Mm.
Att vi måste ha ny teknik i samhället för att kunna möta det behov det är inte 10 år bort, utan det här, vi pratar om att det finns ett behov redan nu. Och vi vet att det kommer öka. Så att kunna då automatisera delar av verksamheter för att kunna frigöra tid så att vi kan möjliggöra samma kvalitet eller ökad kvalitet av samhällstjänster till än fler medborgare eller än fler då kunder eller hur man än vill se dem eller användare. Det är livsviktigt för välfärdsstaten Sverige. Och precis på samma sätt som det är för att kunna hålla konkurrenskraft i privat sektor, så måste vi göra det för att kunna hålla bibehållen ens välfärd i offentlig sektor. Så att det är en grej som jag tror att båda vi två, eller alla vi som jobbar med detta, vill addera till den publika diskussionen eller offentliga diskussionen, att vi måste ha de här verktygen. De måste ut.
Ja, och precis. Och då handlar det inte om... För i den diskussionen tycker jag att det blir så tydligt att, för jag menar, vi får väldigt mycket frågor, kanske rättmätigt, för att det finns också en stor oro, så här, kommer AI ta alla jobb? Om vi tittar på hur många det saknas inom äldreomsorgen just nu, så handlar det inte om att AI kommer ta jobb, för det finns inga personer, utan det handlar om att vi måste hitta nya sätt för att ens kunna utföra uppdraget. Och att det handlar här om att hitta lämpliga arbetsuppgifter som vi kan låta en AI göra istället. Så jag håller med dig, det finns ett behov av att också lyfta behovsbilden.
Mm. Och om vi tittar då på det, om vi tittar på use cases eller tillämpningar och framgångar, vad har vi sett inom projektet Kraftsamlingen? Har vi sett några framgångsrika AI-implementeringar inom kommuner? Vad är det vi ser?
Det vi ser är, ja, men det är lite olika saker. Dels så ska man ju förstå att väldigt många kommuner fortfarande testar AI. Vi befinner oss fortfarande i en testningsfas. Det är ganska få som har börjat implementera. Sen använder man kanske AI ibland utan att man vet om det, för det ligger som liksom en komponent i något verksamhetssystem och sådär. Men den här faktiska tillämpningen och implementeringen, den är det inte jättemånga som har kommit till, för man är fortfarande ganska omogna och vi behöver fortfarande testa vad kan det här vara och göra de lärdomar som vi behöver för att komma fram till när skapar det nytta, när gör det inte det, när är det lämpligt att vi använder AI, när är det inte det. Hur gjorde vi för att hantera de här ganska svåra datautmaningarna? Kunde vi det? Är det rimligt att offentlig sektor ska träna egna modeller? Eller ska man köpa off the shelf? Alltså alla de här frågeställningarna behöver vi undersöka. Sen det som jag tycker är fantastiskt med de projekt som finns, oavsett om man testar eller om man har faktiskt implementerat, är att det handlar ju många gånger om att använda AI i processer som är, ja, men hur kan vi optimera vår avfallshantering i kommunen? Hur kan vi förbättra vår ärendehantering så rätt ärende hamnar hos rätt handläggare? Och de här användningsfallen kanske man inte lyfter för att de till synes låter så himla spännande, för att de leder till de här fantastiskt stora revolutionerande, så omdanande transformationerna, men de är nog så viktiga för det är liksom här det ligger i den här typen av processer, att hämta hem och effektivisera och hitta de här 140 miljarderna som vi pratar om. Och sen givetvis att vi kan se till exempel inom, nu har jag pratat mycket om vård, omsorg och äldreomsorg, men det är för att det är ett spännande område att, ja, men hur kan vi använda AI för att kanske göra en bättre, mer individanpassad och individcentrerad vård. Där har vi ju exempel där vi följer nu till exempel Vetlanda kommun som tittar på just detta. Och det är ju väldigt behjärtansvärda och viktiga projekt. Oavsett om det leder till en implementering eller inte, så är det viktigt att testa. Kan vi använda tekniken på detta sätt?
Och där har du ju inom vård och hälsa eller vård och omsorg. Så i ett avsnitt nu som släpps i veckan så pratar vi med Magnus från Sahlgrenska. Där vi pratar om vikten av att i den åldrande befolkningen också få till en hälsoaspekt. I att AI med då precisionshälsa så kan vi hjälpa också till att förebygga förhoppningsvis då vissa typer av tillstånd eller att hålla befolkningen friska längre. Och det är ju inte så att det är en AI-lösning som kommer komma in där, men AI kan hjälpa till med den lösningen om vi utvecklar den tillsammans. Bolagsverket har ju gjort detta, så också om vi tittar på ärendehantering så har vi ett exempel där när Bolagsverket tog liksom i sin sorteringsfunktion så att rätt sak hamnade hos rätt medarbetare. Och där frigjorde ju de 60%, över 60% av den tiden som gjorde så att man kunde förflytta från att sortera ärenden till att jobba med ärenden så att man får hjälp snabbare. Mm. Så det finns ju ofta också saker att lära av andra. Hur funkar den feedbackloopen i projektet Kraftsamlingen?
Ja, men vi försöker ju, för det tycker vi är nyckeln väldigt många gånger också för att vi ska öka mognaden hos fler och att fler ska våga börja och testa. Och då försöker vi ju, vi har just nu ju 8 projekt som har fått finansiering via Vinnova för att starta ett första AI-projekt. Det är 4 kommuner och 4 civilsamhällsorganisationer som vi lyssnar in och stöttar på olika sätt. Och där det handlar om väldigt mycket att lyssna in. Vad är det för erfarenheter de gör? Och sen försöker vi aktivt sprida det vidare som storytelling på olika sätt till resten av ekosystemet, men också till resten av målgrupperna. Så vi försöker att hålla den feedbackloopen varm hela tiden, att lyssna in på de här projekten. Så vi sammankallar ju dem i jämna mellanrum för att höra så här, vad har ni lärt er? Var står ni någonstans? Hur är status? Vad har ni firat det sista? Vad har varit svårt? Och så vidare. För det är så vi kan fortsätta den här bollen som kraftsamlingen någonstans ska vara. Att vi fortsätter sätta den i rullning genom att sprida vidare vad de här 8 gör. Och sen kommer det 12 nya, eller 10 eller 12 nya i november där vi gör samma sak.
Och det där tycker jag är så intressant, för det är någonting som jag ofta pratar om, att se det som en projektportfolio. Att man som, om man är då en ledare som arbetar med AI i vilken typ av verksamhet som helst, så är det är nästan som att jobba som en investment manager. Att titta på vad är det vi ska investera i, vilka projekt är rätt för oss, hur får vi tillbaka, hur skapar vi nytta eller värde då med den här projektportföljen. Och successivt då bygga dels då förmågorna, dels för de organisatoriska förutsättningarna för då att skapa värde i den här projektportföljen. Och det är ju verkligen det som ni gör. Så om vi går över på ledarna som sitter i organisationer då, framförallt då offentliga organisationer, men här ser vi också att de här tipsen gäller ju lika väl med privata organisationer. Vad är det viktigaste från ditt perspektiv som ledare bör tänka på för att skapa de här förmågorna och förutsättningarna?
Jag tycker att man som ledare behöver, ja men vi pratar ju väldigt mycket om, man behöver ju ha en vision för det här. Man behöver ha en tydlig riktning. Vad vill vi åstadkomma med hjälp av AI som liksom tjänar det högre syftet och uppdraget och målen vi har för vår verksamhet? Vi ska inte införa AI om det inte kan skapa nytta, och särskilt inte i offentlig sektor när vi faktiskt, det är skattebetalarnas pengar som vi labbar med. Så visionen och riktningen behöver man sätta. Och för att man ska göra det så behöver man ju som chef och ledare ha viss kunskap om AI. Man behöver också förstå till viss grad vad det är det vi kan använda den här teknologin till. Man behöver inte bottna i allt vad algoritmer och deep learning är, men man behöver förstå vad gör vi med den här paletten av förmågor som ju AI har. Vi har ibland beskrivit det som att se det som sin nya medarbetare i teamet. Vi har, som ledare, du rekryterar in ett antal personer för deras specifika förmågor och egenskaper, och ser du också AI som någon du har tagit in i ditt team med den typen av förmågor och egenskaper AI har, så kan vi börja titta också så här, hur kan vi samarbeta? Hur behöver vi organisera oss runt den här liksom medarbetaren? Vad behöver vi tänka på där? Men sen såklart som ledare och chef, du behöver ju också förstå, ska vi göra den här typen av omställningar och förändringar som det ändå kanske krävs, som vi ska börja jobba på helt nya sätt, just som all verksamhetsutveckling och innovation på något sätt handlar om, då behöver du jobba med förankring, och du behöver kunna bemöta dina medarbetare om det är så att det skapas oro längre ner i leden, och då är det ju det här med att sprida, informera och så. Men jag tänker att man behöver ställa sig frågor som handlar om så här, hur är vi organiserade? Har vi rätt kompetenser för att göra ett första AI-projekt? Behöver vi låta våra medarbetare gå en kurs? Behöver jag som chef gå en kurs? Och sen har vi ju i offentlig sektor och i kommuner och regioner och sådär, det politiska lagret. Vi har en politisk dimension och en politisk ledning. Hur behöver vi involvera dem? För de kommer ju vara de som till syvende och sist fattar väldigt många av de här besluten som behöver tas. De omsätter sin politik i policyer och styrdokument. Hur får vi dem att förstå att ja, men hur ska vi utveckla våra verksamheter med hjälp av AI till exempel? Så att man behöver modiga ledare som är öppna. Det säger man ju ofta, det kan vara en floskel att man behöver modiga ledare, men jag tror att det krävs ganska mycket mod om man ska jobba med detta. Och mod kan ju vara olika saker, men transparent, våga vara ledaren som säger så här, ja, jag vet inte detta, jag vet inte vad AI är, jag behöver lära mig mer. Det tycker jag kan vara exempel på kanske mod i det här sammanhanget.
Och vi pratar ju ofta om, även om vi pratar om projekt när vi pratar om AI, så är AI en resa man som organisation och ledare behöver göra, och titta då på vad är det vi behöver investera i för att vi ska kunna göra den här resan. Vad är det för förutsättningar vi behöver skapa, både kompetensmässigt men också verktygsmässigt Så precis som om man ska bestiga Mount Everest så behöver vi behöver träna inför det. Vi behöver ha rätt liksom, fysik och kondition. Vi behöver kunskap om vilka utmaningar vi kan stöta på. Och sen behöver vi ha rätt verktyg, för det kommer bli väldigt, väldigt svårt att göra det utan rätt utrustning. Och det är någonting som vi behöver vara medvetna om. Och förstå att det finns liksom delsteg på den här och våga också splitta upp dem och välja projekt utifrån det. Så vilka misstag tycker du att man som ledare behöver eller bör undvika i den här diskussionen med sina egna organisationer?
Ja, men det är väl kanske, om vi pratar om det som man behöver göra, det man inte bör göra, det är väl att dels inte prata om misstagen på ett sätt. Du behöver kunna vara bekväm med att saker inte blir som du tänkt om du ska börja jobba med AI. För det blir aldrig som man har tänkt. Oftast inte. Det här är sällan linjära projekt. De tar väldigt många kringelkrokar. Ibland går det absolut inte. Så att vara en ledare som inte tillåter att saker inte går i hamn, då kommer det inte bli bra, tror jag. Och sen att man behöver vara öppen och hela tiden jobba med det här med, förankrar du inte, sprider du inte, är du en ledare som inte kommunicerar, då tror jag också att det här kan bli en ganska svår resa. Eller att man inte har den här riktningen och visionen. Det är ledaren och chefen som alla tittar på. Och har man inte själv en tydlig bild av vad det här kan vara, då kommer inte någon annan ha det heller, tror jag. Så att de misstagen kan man väl undvika. Och sen att inte göra alls någonting för att man tycker att det här verkar svårt och krångligt. Utan börja med någon liten enkel process. Ta det inte an det svåraste ni kan börja med, utan identifiera någon liten avgränsad process där tröskeln är ganska låg, det är inte jättekänslig data som ni ska hantera, och så börjar ni där med något litet team med några verksamhetspersoner, någon som kan tekniken, och så börjar ni titta och testa och se vad kan det här leda till, och så ta vara på lärdomarna och sprid dem, det kan vi inte säga nog många gånger, tror jag.
Och connecta med dig och er.
Ja.
Är man offentlig verksamhet, connecta med kraftsamlingen.
Ja, ta kontakt med oss. Vi har som sagt verktyg, utbildningar och massvis av lärdomar att dela med oss av. Så man får jättegärna ta kontakt med oss och just prata om hur kan man starta sin AI-resa. Vem behöver man samarbeta med? Vad är det för användningsfall man kan börja med i ett tidigt skede? Så att ja, det var bra tillägg.
Vad ser du mest fram emot kommande året här nu, Rebecca, när det handlar om den fortsatta AI-resan, den fortsatta resan för kraftsamlingen och se vilka förändringar som kommer ske i samhället?
Men dels så ser jag ju fram emot att följa, vi har ju haft ett halvår nu av en explosionsartad utveckling när det kommer till framförallt generativ AI och språkmodeller. Det här är ju en jättestor potential för offentlig sektor som i mångt och mycket arbetar med text och stora, stora volymer av dokument. Så att se hur de här olika områdena kan mötas, det ser jag fram emot. Men sen vad vi ska göra i kraftsamlingen tycker jag det är otroligt spännande att se vad vi faktiskt kan åstadkomma med det här AI-rådet som vi har tillsammans med SKR. Vad de här 12 kommunerna kan faktiskt komma fram till och hur vi kan skapa mer värde för resten av kommunsverige i det arbetet. Men också såklart kommunicera och fånga upp fler av de lärdomar som de projekten som vi följer i kraftsamlingen, vad de gör. Så att jag ser fram emot väldigt mycket det kommande året och ser också en ljus framtid till mötes ändå. Det måste jag ändå säga.
Ja, jag återkommer alltid till det. Jag tycker att, och jag är ganska säker på att det här är den mest intressanta och spännande tiden att leva i som någonsin har existerat i de stora utmaningar vi står inför i samhället, både i det lilla samhället, på våra kommuner, men också globala utmaningarna, men också de fantastiska verktyg vi som människor håller på att utveckla för att just lösa de här utmaningarna. Så att vi måste liksom vara nyttodrivna, värdedrivna, utmaningsdrivna. Och det är verkligen det som ni försöker göra. Det är dit ni försöker styra utvecklingen i offentlig sektor. Så är man ledare i offentlig sektor, ta vara på den här chansen att connecta med andra ledare som också är nyfikna och modiga och vill driva på förändring. Jobbar inom offentlig sektor, dela det här samtalet med Rebecca och dela information om kraftsamlingen med andra som det kan vara relevant för. För det är tillsammans vi skapar den här rörelsen, den här riktningen och visionen tillsammans. Och också så att vi hjälper varandra skapa rätt förutsättningar. Rebecca, om man vill ha mer info om dig och om kraftsamlingen, vad gör man då?
Då kan man bland annat gå in på ai.se/kraftsamling och läsa mer om initiativet där. Där kan man också länkas vidare till de utlysningar som Vinnova har. Särskilt den som heter Starta er AI-resa som är öppen till september. Sen kan man givetvis gå in på AI Swedens plattform MyAI där vi sprider alla de lärdomar som vi gör i kraftsamlingen. Vi har också tagit fram ett introduktionspaket som syftar till att man ska lära sig mer om vad AI är. Det kan jag verkligen prata mig varm för, att gå in där och titta. Så det kan man börja med. Och sen vill jag också, apropå det du säger om ledare och vad man kan göra och vad som är viktigt där, att också så här, när ni sitter på nästa ledningsgruppsmöte, ställ de här frågorna. Har vi tänkt kring AI? Vad är våran AI-vision? Har vi en sån? Har vi tänkt på det? Gör det efter semestern.
Och ta semester nu, för nu är de alla, du ska gå på semester nu, de flesta går på semester här nu. Ni kanske ligger i solstolen eller håller på och pilla hemma när ni lyssnar på detta. Så även om vi ska ta semester, så passa på att så här, känna efter, tänka efter, vad skulle vi vilja göra med den här? För att semestern är någons idéernas tid. Mm. Vi får ofta lite mer utrymme och plats i våra liv att tänka friare, för vi är inte det operationella. Så tänk lite på AI. Tänk vad man skulle kunna göra med detta, och så skriv ner det. Och sen kan man återkomma till det när man väl kommer tillbaka till sina arbetsplatser här efter några veckor av semester. Rebecca, tack så hemskt mycket. Inte bara för att du var med här idag, utan för arbetet du gör för samhället i stort. Och jag vet att det kommer finnas anledning att återkomma till kraftsamlingen kring de findings vi gör och kring de projekten. Så shout out till Sundsvall, Ånge och Vetlanda som kommuner. Är ni invånare i dessa kommuner, kan ni vara stolta över vad som håller på att hända. Så kommer vi prata om många fler kommuner och många mer organisationer i nästa avsnitt. Så tack så hemskt mycket.
Tack så hemskt mycket. Det var jättekul.
Du som lyssnar på det här är ju uppenbarligen nyfiken på AI och vad AI kan göra. Så vill du veta mer om det svenska AI-ekosystemet, så tycker jag att du ska surfa in på ai.se. Där hittar du mer information om oss på AI Sweden och det arbete vi gör. Och har du frågor och funderingar, så får du gärna höra av dig till mig. Du hittar mina kontaktuppgifter här i show notes tillsammans med länkar till innehåll som vi pratade om i dagens avsnitt. AI för ledare är en podcast av AI Sweden med mig, Peter Gullsvällup. Vi hörs nästa gång.